God fortsättning på det nya året. Tack. Det här årets första gudstjänst här inne. Det är den 5 januari redan. Och sista julhelgen känns det som lite. Det känns gott att se er alla. Gunilla heter jag som ska leda. Och bredvid mig har jag Elina som ska läsa ett bibelord. Och Tim Lopez ska predika. Det känns jättespännande. Jag tror att det är något av det här. Men först skulle vi vilja skicka dig ett nyårskort. Jag har inte skickat god julkort till alla och inte nyårskort heller. Några har jag skickat. Men jag skulle vilja skicka ett till dig. Och vi vill göra det genom ett bibelord. Och efter Elina har läst det ordet så ska ni få höra den i musiktappning av Josefin Gniste. Och då ber jag dig sen. Inte sjung, ja du får sjunga om du vill och nynna, men det kommer ingen text på väggen. Ni känner igen den. Men blunda gärna och ta till dig som en hälsning från Gud. Ett nytt årskort in i ditt liv där du befinner dig. Om hopp. Vi behöver hopp. Och det finns en som kan ge oss hopp i denna värld. Nu ska du få läsa. Jag måste titta på min fusklapp. Det går så långt mellan gångerna så jag missar.
Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är goda planer och inte onda. För jag vill ge er en framtid och ett hopp. När ni ber ska jag lyssna. Ni ska finna mig när ni söker mig. Om ni verkligen gör det uppriktigt och allvarligt.
Det var från, jag vet inte om jag sa det, jag skulle säga det i alla fall. Jeremia 29:11. Tack Elina. Nu lyssnar vi.
Gud, din famn är stark. Jag vet vilka tankar du har.
Herr Jesus, tack att vi får be med den bibeltexten och den sången. Du vet väl vilka tankar du har för oss. Fridens tankar och hoppet. Jesus, tack att vi får luta oss mot det här året som kommer. Att vi får ha frid i våra hjärtan. Vi får ett hopp. Du vet var och en var vi är någonstans i livet. Och tack att du kan fylla oss med den kärleken. Och den nåden och den tryggheten. Gud, vi vill ha dig i våra hjärtan. Fyll oss med den hoppet, förtröstan och kärleken. Och så ber vi för den här gudstjänsten nu. Jag ber för Tim som ska predika ditt ord och Bengt som ska sjunga. Jesus, vi ber att det ska få landa i våra hjärtan. Så det bär frukt. Amen.
Hallå, hörs det? Yes. Se. Ja. Spännande. Jag erkänner att jag inte tycker om att predika. Det är jobbigt. Och det känns särskilt idag. Det är en lång process att förbereda sig. Men just idag på morgonen vaknar man med en tyngd. Jag börjar med att be. Tack Gud för att du är här. Tack för att ditt ord är sanning. Och tack för att vi ibland får förmånen att förmedla det för dig. Jag välkomnar dig här just nu, helige Ande. Förbered våra hjärtan att ta emot ditt ord. Och tack för att du är här. Vi överlämnar oss till dig just nu och gör oss redo att höra ditt ord. Hjälp mig också Gud att säga det du vill ha sagt. I Jesu namn, amen. Ja, jag vet inte var det här kom ifrån. Jo, det vet jag. Ja, jag heter Tim. Jag har växt upp i den här församlingen. Ett tag var jag ungdomspastor, har bott i Spanien, nu bor jag här i Falun. Så fyllde jag precis 40 år för några månader sedan. Lite Emma, ja, inte veta så mycket mer än så om mig. För några månader sedan, en tisdag morgon, så kom jag ihåg att jag stod hemma och diskade. Och så fick jag en tanke, fick en bild. Jag brukar inte få bilder och tankar på det här viset. Och jag minns att jag tänkte, oj då, det där skulle jag kunna predika om. Och det var lite speciellt, för jag brukar inte tänka saker som jag kan predika om. Och jag har inte predikat på över ett år. Så jag tänkte, nej, men det här var en konstig tanke. Jag liksom tog bort den och cyklade iväg till jobbet då. Och ungefär 30 minuter senare, jag var tvungen att kolla på sms:et. Ungefär 30 minuter senare så fick jag ett sms från Frans som frågade ifall jag kunde tänka mig att predika i vår någon gång. Och till slut kom vi fram till den här dagen, idag. Och jag tänkte, våren, då tänkte jag liksom mars, april. Men då fick jag två datum. Den här eller en annan längre fram, tänkte jag. Ja, men jag tar väl då i januari. Och det är ett stort förmån egentligen att få stå här och predika årets första söndag. Och jag visste precis vad jag skulle predika om. Jag fick det 30 minuter innan. Men vad var det då för bild som kom till mig där vid diskbänken en tisdag morgon? Det har att göra med oljelampor. Jag har förberett några här och vi kan se den första bilden, Niklas. Antika oljelampor från romartiden och längre bak i tiden. Men då behöver jag kanske förklara det här något. Liksom, vad är det här för tok som har antikviteter här på liksom här framme? Och då är det faktiskt så att många av er vet att jag är verksam i en arkeologisk utgrävning i Silo i Israel. Silo nämns i första Samuelsboken bland annat. Det är där israeliterna ställde upp tabernaklet efter att de hade kommit in i det förlovade landet och efter fångenskapen i Egypten. Och därför blev tabernaklet i cirka 300 år och med tabernaklet också förbundsarken. Det var också i Silo där den unge Samuel växte upp. Vi känner till historien där han säger tala, din tjänare hör. Och där jobbar vi i den norra delen av staden eller vad man ska kalla det. Och har hittat något som verkar vara just lämningar av tabernaklet. Jättespännande. Och numera de senaste 2-3 åren har jag fått ansvaret för det. Så är det så, vi kan inte säga nu ännu om det verkligen är så. Det tyder mycket på det. Men är det så, så har jag de senaste åren fått tillbringa 5 veckor i det som skulle ha varit det allra heligaste. Och det är liksom, det måste landa igen. Det fattar man fortfarande inte. Men det är inte det här som jag ska prata om. Men jag kommer att använda arkeologiska referenser. Ni ser här, ni ser här. Men på grund av den här utgrävningen så har jag fått åka till Israel många gånger. Jag är uppe i 9 gånger nu. Och första gången var 2017. Och den gången trodde jag att det var enda gången för mig. Jag trodde inte att jag skulle åka tillbaka. Men så blev det. Och varje gång, nästan varje gång tror jag, så har jag köpt med mig såna här lampor, typ av den här stilen. Det är kopior av liksom antika lampor, det är som souvenirer typ. Och jag tänkte, jag kan köpa till mig själv och en fin present för att ge bort och sådär. Och när man köper dem så brukar de säga att det är jättelätt att använda. Det är vanlig olja, en veke av vad som helst, bomull, tyg, papper. Och så tänder man bara och det funkar jättebra. Men jag fick också höra av erfarna kollegor att de här lamporna är lite knepiga för de kan vara lite kladdiga. Det är liksom vanlig lera och oljan kan sippra igenom. Och det är ju jobbigt. Man vill inte ha olja på soffbordet. Så jag drog mig faktiskt från att använda. Sen 2017 fram till för några månader sedan. Så liksom, det blev inte av att jag tände en sån här lampa. Jag hade det i någon kasse och gav bort någon ibland och sa ja, de är jättebra. Men jag vågar inte använda dem själv. Men nu senaste året så hittade jag en försäljare som sålde såna här lampor som var glaserade på insidan. Och det är ju inte äkta, så var det inte för 2000 år sedan. Men de här var glaserade just för att undvika det här problemet. Och tänkte jag, ja men då ska jag köpa några såna här och då ska jag börja tända. Och det var det jag gjorde för några månader sedan. Och tisdagen där så kom den här tanken just för att jag kanske hade haft den. Jag tänker att Gud och den heliga ande talar med saker från vår vardag. Så därifrån kommer det här med de här lamporna. Och då ska jag tala om oljelampan och hur den används i Bibeln som en bild av det som vill förmedlas i texten. Och jag kommer att utgå från 3 välkända bibeltexter. Och det första, jag tror att alla kan gissa vilken det är om jag säger lampa eller lykta. Då tänker vi kanske Psaltaren 119, 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Den kan vi, känner vi väl. Psalm 119 är en av de anonyma psalmer. Det står inte vem som har skrivit den, men den tillskrivs ofta kung David. Och hela psalmen är en hyllning till Guds ord. Och här just nu, för jag har två andra ställen jag vill prata om. Här kommer jag bara fokusera på lyktan, lampan och ordet. Det talar om ditt ord är mina fötters lykta, två saker då. Så vi börjar med lyktan, lampan. Ordet lampa eller lykta eller ljus nämns flera gånger i Gamla testamentet. Den första gången man nämner ordet är i samband med just tabernaklet och syftar då till menoran, den här sjuarmade ljusstaken som fanns där inne. Och de flesta referenserna i Gamla testamentet har just med den här ljusstaken att göra, den här sjuarmade guldljusstaken som var gjord av rent guld. Men det finns också några andra verser som nämner just vanliga vardagslampor, och det är det jag vill fokusera på här idag. Och vi har till exempel Job 18:6. Då står det så här: ljuset i hans tält ska bli mörkt och lampan slockna för honom. Bibeln nämner aldrig vad de här vardagslamporna är gjorda av. Men arkeologiskt så har vi sett, vi har hittat lampor i keramik överallt i det heliga landet från cirka 2000 före Kristus fram till Nya testamentets tid, och keramik är utan tvekan det dominerande materialet. Inom arkeologin kan vi också se hur formen på ett visst föremål utvecklas med tiden, och utifrån formen så kan vi datera den. Så då ska jag visa en viss lampa. Här har vi den. Det är den till höger, typ. Så här ser den ut. Och den här är äkta. Det här är inte en kopia. Det här är cirka 3000 år gammalt. Ni kan komma fram och se efteråt om ni vill, om ni är intresserade. Den här formen är typisk från järnåldern, alltså 1000-1200 före Kristus och just Davids tid. Så när David skrev den här psalmen så var det troligen en sån här lampa som han tänkte på. Det var så här lamporna såg ut. Det fanns inte IKEA med jätteolika modeller. Det var liksom, vad säger man, funkis. Vad som man funkar liksom. Det är den modellen som finns. Det var den han tänkte på, troligen. En sån här enkel lampa, som ett fat där man har klämt in ena kanten för att hålla en veke, fylls med olja. Det var allt vad man behövde i vardagen för att använda inom hemmets ägor. Den var inte utformad för resande. Man reste inte på nätterna. Det var alldeles för farligt för att röra sig ute i mörkret. Och nu är vi lite skadade av vad vi är vana och mörker, liksom, det blir aldrig riktigt mörkt där. Vi har gatlampor, vi har ändå ljus, men så var det inte då. Och då är det lätt att det kommer farliga djur, det är jättelätt att falla och skada sig, så man undveks att röra sig i mörkret. Så lamporna var utformade för hemmet, för vardagen, för små avstånd. Ska tända den, nu tänder jag en kopia här. Jag har förberett, får se om det funkar. Har vi olja, veke. Så. Som ni ser, en sån här lampa, den får plats i handen. Kan röra sig långsamt. Den lyser inte särskilt mycket. Men det skulle, jag ska plocka den för att se. Den lyser inte särskilt, och det här är vanlig olja, det är inget så här, liksom flammigt alkohol eller så, eller bensin, utan det är vanlig olja. Den ger inte så här jättemycket ljus, det är inte som en av de här moderna cykelledlamporna som man blir förblindad av. Nej, det lyser tillräckligt för nästa steg. Man skulle röra sig långsamt och lyser tillräckligt för nästa steg. Så man rör sig ett steg i taget, men det var allt som behövdes egentligen för att röra sig omkring i hemmet. Vi kan föreställa oss om det blev strömavbrott hemma, så tände man ett ljus. Ja, det räcker ju för att hitta proppskåpet. Man behöver inte mera. Vers 105 visar hur Guds ord lyser på min väg. Precis som en sån här lampa. Ett steg i taget. Och vi kan koppla det här också till Herrens bön. Och det är det här som jag har fastnat på för. Att det är ett steg i taget. Det är inte liksom långt fram, liksom år framåt. Vad ska jag göra liksom, när jag går i pension? Det är inte det. Det är idag. Det är ett steg i taget. Och vi kan koppla det här också till Herrens bön. Matteus 6:11. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Gud lovar att möta våra behov. Hans nåd räcker för var dag. Och Jesus utvecklar det här i kapitlets sista vers. Gör er alltså inga bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Kan oroa mig för idag, men lägger jag till även morgondagen som ännu inte har hänt, då blir det för mycket. Guds ord är fast, orolig och sann. Och det kan vi lita på. En dag i taget, ett steg i taget. Och det är också det enda han begär av oss. En dag i taget. Och där har vi hans ljus som lyser på vår stig. Ett steg i taget. Sen, det där var lampan eller lyktan. Vi går vidare till ordet i den här salmen. Psalm 119 är en form av hyllning till Guds ord. Och den nämns med olika synonymer. Vi har befallningar, stadgar, domslut, vittnesbörd, undervisning. Psalmisten, förmodligen David, kände troligen bara till de fem Moseböckerna. Men vad som står i den i salmen gäller ju för hela Guds ord. Och om Gud är andlig och osynlig, och Gud sa det faktiskt till Mose att ingen människa kan se mig och leva när Mose bad honom att få se hans härlighet. Då är ordet ett konkret sätt att på något sätt greppa Gud. Det ord, det skrivna ord, det är ett sätt att greppa Gud, komma honom nära, lära känna honom. Och psalm 119 blir då mer än en uppmaning att läsa Bibeln. Det är som en... ja, som responsen av ett Guds möte. David har faktiskt mött Gud, lärt känna Gud genom ordet. Och det blir en hyllning till det. Men nu ska vi röra oss mot det nya testamentet och det nya förbundet i Kristus. Och jag läser ur Johannes första kapitel. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Sen i vers 14 så står det: och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. Det Mose inte kunde göra. Vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes beskriver här hur begynnelsens ord materialiserar sig och kommer in i världen och klär sig i en kropp av kött och blod som en av oss. Och jag har många gånger tänkt på det i mytologin, liksom i grekiska mytologin till exempel, då kommer gudarna och liksom förvandlar sig och så här, men i kristendomen så blir Gud faktiskt människa på riktigt. Och det tror jag är ganska unikt. I vers 9, Johannes 1:9, så kallar Johannes ordet, alltså Jesus, för det sanna ljuset. Och längre fram genom de här sju jag är-proklamationerna beskriver Jesus sig själv som världens ljus. Vi kan läsa Johannes 8:12. Jesus talade åter till dem och sa det: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Och då går vi in nu på andra versen om lampor som jag vill ta upp idag. Med Jesus så blir ordet och ljuset en och samma person. Men Jesus tar det här vidare och säger de här välkända orden i sin bergspredikan, där han faktiskt nämner en lampa också. Det står i Matteus 5, 14 och 16. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter den under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Och nu vill jag gå tillbaka till en arkeologisk referens då. Kommer ni ihåg att jag sa att utifrån en form så kan man datera en lampa? Man kan säga från vilken period den är. Och nu är det så att på Jesu tid så hände någonting märkligt med utvecklingen. Det var en viss typ av lampa som blev jättepopulär och tog över. Den slog ut de andra lamporna som fanns då. Nu är vi liksom tusen år efter den här. Så plötsligt så blir en ny form populär, och den kallas, man kan kalla den för den herodianska lampan. Och den ser ut så här, ganska liten, rund form och spets här. Jag tror att den blev jättepopulär av en anledning, och jag kom att tänka på det här när jag förberedde den här predikan, men jag vet inte om det är så. Jag måste fråga mina kollegor, men jag tror att det är för att det ser ut som ett granatäpple. Och det är väldigt starkt symboliskt för judendomen. Och den var särskilt populär bland religiösa judar. Och det under en kort period, från Herodes fram till andra revolten 135. Andra revolten, då dör alla, liksom man dödar många judar eller stöter bort dem ur landet. Och det är förståeligt då att det är en religiös symbol. Så det är lite spännande. Men varför nämner jag det här? Jo, när Jesus talar om en lampa, och samma sak här, det var den här typen som användes då. Så det var troligen det här som han tänkte på, och det var troligen den här lampan som åhörarna tänkte på när han sa det här att ett ljus kan inte sättas under skäppan. Men om vi tittar lite närmare på det här med lampan för att förstå hur den fungerar, så ser vi att det behövs tre saker för att den ska lysa. Och då kan vi ta nästa bild. Då har vi den lampan, en herodiansk lampa. Nu har ni lärt er någonting nytt. Vi har oljan, och så har vi en veke av bomull. Enkelt. Men det här kan vi överföra till människan också. Då kan du göra ett klick så kommer några texter där. Vi brukar säga, eller kanske inte gör. Jo, där kom det. Vi brukar säga att människan består av ande, kropp och själ. Och då har vi en perfekt bild av människan. Vi har kroppen som är lampan. Vi har veken som är själen. Och den heliga andes olja som vi ska vara fyllda av. Och när vi använder lampan som en symbolisk bild för människan, så finns det flera lärdomar eller paralleller som vi kan dra. Man kan se att det behövs en behållare för oljan, annars rinner oljan ut. Så helig ande verkar genom lampor, genom människor. Elden, Guds eld, kan inte brinna direkt i oljan. Om jag stoppar en tändsticka i olja här, då brinner det inte. Det släcks. Det behövs en veke som suger upp oljan för att det ska kunna brinna. Och med olja, tänder jag den här veken bara så här, då brinner den. Kan man säga att den blir andligt utbränd. Men har jag olja i den, då finns den kvar, så att säga. Då håller den. Ja, man brukar säga att olja symboliserar den heliga ande. Och nu vill jag stanna lite kring detta. Och jag har egentligen inte predikat om den heliga ande förut. Och det har nog att göra med att jag var inte fylld av den heliga ande förut. Men jag har varit med om mycket senaste året. Och jag känner att jag idag kan tala om det. Och dela med mig av det jag har lärt mig. Den heliga ande kallas för hjälparen i Johannes evangeliet. Jesus, han var bunden till sin mänskliga kropp. Och han kunde bara vara på en plats i taget. Och han visste hur viktigt det var för oss att sända hjälparen, den heliga ande, som inte hade den begränsningen. Heliga ande som faktiskt kan vara överallt. Och jag vet att man lätt behandlar en heliga ande som hokus pokus, något diffust. Men det är en del av treenigheten. Det är Gud som kan bo i oss. Men Jesus visste om sina begränsningar och han visste om behovet av att sända hjälparen. Och det är det här som han försöker förklara i Johannes 16:7. Men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och i slutet av sin pingstpredikan sade Petrus: omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ja, det är stort det här. Och jag tror att vi ibland eller ofta, jag har själv gjort det här och jag har växt upp i kristendomen. Jag har växt upp i ett kristet hem. Så behandlar vi den helige ande som en erfarenhet som hände vid ett tillfälle. Det kunde ha varit ett läger, väckelsemöte, kanske en promenad i skogen, någonting så här starkt. Jag kanske bad, upplevde något och så checkar jag av den heliga ande. Ja, jag har det. Jag var med om det där. Klart slut. Men Paulus ser inte det här med att bli uppfylld av den heliga ande som en engångshändelse, tror jag. Och han förklarar det i Efesierbrevet 5:18. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Och jag kan inte grekiska, men när jag har läst det här så menar de att det här låt er uppfyllas är en pågående form. Det är något som ska ske ständigt. Man skulle kunna säga bli ständigt uppfyllda. Och det stämmer ju med den här berusningen av vin. Och jag vet att flera av er här vet om det här, tyvärr. En dryckesberusning avtar med tiden och vill man vara kvar i det tillståndet så behöver man ständigt fylla på med alkohol. Och det här leder till laster, det vet många av er. På samma sätt behöver vi bli ständigt uppfyllda av den heliga anden. Och det leder till frihet. Det handlar alltså om en livsinställning. Det är inte det där som hände i lägret eller väckelsemötet eller vad det var. Utan en livsinställning, ständigt öppen för att, och mottaglig för att bli fylld med olja. Och den här bilden, kom ihåg vad jag sa, att de sipprar. Ja, och vi läcker olja, det händer. Och då behöver vi fyllas på ständigt. Och när vi har den här livsinställningen kan vi också uppleva andens gåvor som är närvarande i ett andefyllt liv. Men jag ska inte gå in på dessa nu. När vi lever ett andefyllt liv och låter oss bli ständigt uppfyllda, då ska det också resultera i andens frukt. också en välkänd text, Galaterbrevet 5:22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. När Jesus säger då i texten som jag läste förut, låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen, så tror jag att era goda gärningar är just det här, andens frukt. Det syns. Om vi har anden i oss och låter oss uppfyllas dagligen och lever efter anden, då syns det tydligt som ljus och eld. Och med det här så går vi in till den tredje bibeltexten. Som jag nu när jag har läst det här så har jag förstått att den är lite dyster. Matteus 25. Den är lite lång, men jag känner att jag måste läsa hela. Liknelsen om de 10 jungfrurna. Ni kan den här, men jag läser den. Ja, då ska himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Se, brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de förståndiga, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De förståndiga svarade, den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen, och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade, herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, amen säger jag er, jag känner er inte. Vaka därför till ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Och som jag sa, nu när jag har studerat det här så inser jag att jag tidigare har nog missförstått det här. Förut så trodde jag att alla 10 hade olja med sig och att deras lampor var tända hela tiden. Och att de oförståndiga inte hade tillräckligt med olja. Och det var därför deras lampor släcktes. Men det här står faktiskt inte i texten. Och jag tänkte att jag ska visa det bildligt. För att vi ska förstå det här. Och sen när jag läste också kan jag också nämna att vissa menar att när det står lampa då ska man egentligen tänka någon form av fackla för... Det grekiska ordet står för det typ eller något sånt där. Jag kan bara säga att arkeologiskt så när de belysningsföremål som vi har hittat ser ut så här. Det är så här. Så jag fortsätter med bilden av den här lampan. Så vi har, nu ska jag visa bildet, okej? Okay? Vi har 10 jungfrur, 5 oförståndiga, 5 förståndiga. Och jag tänker också att de ska gå, vad står det, gick ut för att möta brudgummen. Jag tror att de gick till brudens hus och där dit skulle brudgummen komma och hämta henne och de skulle få vara med i festen. Så de är alla hos sig och så ska de gå till brudens hus. Och när jag ska gå till brudens hus då behöver jag inte ha lampan tänd för det är dag. Kan jag stoppa den i väskan. Så nu är jag oförståndig, jag har lampan utan olja i den, stoppar den i kassen och går till brudgummen. Alala. Inget mer så då. De förståndiga, vad står det? De tog sina lampor, ta den här, det står inte att det var olja i dem. Tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Och det här är ett kärl också från den tiden. Så jag stoppar oljan här i kärlet. Lampan är tom. Stoppar den i väskan. Och går till bruden. Okej? Okay? Så de är inte tända. Inte än i alla fall. Brudgummen dröjer. De somnar och vaknar till ropet. Se, brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Så jag tror inte att de... Det kanske jag trodde förut att de var vid vägen och väntade. Nej, de är nog hemma i huset. Gå ut och möt honom. Och då börjar alla att göra i ordning sina lampor. Så nu har jag redan hällt lite olja i den här lampan här. Nu är jag förståndig. Ska tända den också. Så. Ja, det kommer. Brinner bra. Nu är jag oförståndig och tänder en lampa utan olja. Och då förstår ni vad som händer. Det brinner, men ni ser, det släcks. Hjälp! Våra lampor släcks. Ge mig av din olja, säger de oförståndiga. Och då säger de, ja, det kanske inte räcker för oss båda. Men jag tror där snarare att vi måste tänka, jag får sluta rycka lite. Så. Att om vi tänker att den oljan är en bild för den helige ande, så är det bara Gud som kan ge oss den helige anden, den oljan. Vi kan se från föregående kapitel i Matteus evangeliet att liknelsen handlar om att vara redo och vaksam för Herrens återkomst. Och detta poängteras också i vers 13. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. De som var redo i liknelsen är de förståndiga jungfrurna, de som hade olja. Och som vi såg förut, så symboliserar olja den helige ande i Bibeln. Och den helige ande flyttar in i våra hjärtan när vi tar emot Guds frälsning. Men det nämnde jag också förut. Nästa steg i frälsningen är att bli ständigt uppfyllda av den helige ande. Paulus skriver i Romarbrevet 8:9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och det blir jobbigt att läsa det här i anknytning till liknelsen om de här jungfrurna. Brudgummen säger ju till de fem oförståndiga att han inte känner dem och avfärdar dem. Så alla 10 väntade på brudgummen, på Herren. Och alla 10 hade lampor, men bara 5 hade olja. Och detta visar, och jag tycker det är jobbigt att säga det här, det här visar på att det faktiskt finns en skillnad mellan verkliga kristna och sådana som bara är det till namnet, till utseendet. Och jag stötte på en katolsk kommentator som skriver det här om de oförståndiga jungfrurna. När jag har översatt lite slarvigt. De oförståndigas olja tar slut eftersom de inte har materialiserat och överlämnat hela sitt väsen till den de påstår sig älska så mycket. Mörkret från de tomma lamporna visar på ett tragiskt bortkastat liv som inte levt efter principen om sanningen i Jesu ord och hans förvandlande närvaro. Så det blir bortkastat om vi inte lever fullt ut, så blir det bortkastat. Och så sista arkeologipasset, ta tredje bilden. Jag lade märke till utvecklingen av lamporna i Mellanöstern. Och jag lade märke till en sak där. Jag vet inte om ni ser det redan nu, men jag förklarar det. Den längst uppe till vänster, det är så gott som ett öppet fat. Man märker knappt att det är lite markering där för att hålla veken. Och den där är jättegammal, typ 1600-1700 före Kristus. Liksom, man hällde olja, stoppade veken i den och lät det brinna typ. Sen utvecklades det och så får vi den här 1200 Då markerar man mer det här med att hålla fast veken så att den inte flyter iväg. Och sen i hellenistisk tid, 300-200 före Kristus, då sker den här slutningen. Då börjar den stängas. Och sen har vi den här herodianska som ni känner till nu, nere till höger. Då har det liksom slutit sig helt. Sen dekorerar man den och sen blir hålet pyttelitet. Och det var det jag fastnade för. Att öppningen för att ta emot olja sluter sig. Så när jag är öppen, då kan Gud komma. Då säger jag till Gud, kom och fyll mig. Jag vill ha mer av din heliga ande. Gör som precis som du vill. När jag har ett litet hål, då kontrollerar jag intaget. Ja Gud, jag vill ha av dig, men pricka rätt. Det finns begränsningar. Jag vill kunna kontrollera. Här ger jag Gud fullkomlig frihet. Här kontrollerar jag intaget. Här är jag. Herre, här är jag. Jag vill ha ständigt mer av dig. Kom när du vill, hur du vill. Jag bryr mig inte om vad folk tänker om mig. Här kanske, ja, jag har en lampa, jag vill ha olja. Men tänk, jag har mitt jobb, jag har en familj, jag har begränsad med tid. Du kan komma på söndag när jag går till gudstjänsten eller varannan vecka i husgruppen. Där kan du få lite plats att fylla på. Men det räcker så för mig. Där får vi tänka också våra gudstjänster. Här kanske jag kommer till kyrkan och konsumerar. Medan här är det faktiskt gudstjänst. Om man tänker det gamla liksom i tabernaklet när man gick och offrade till Gud. Ära Gud för att du är stor, du är allsmäktig, du är överallt. Och nu vet jag inte, nu talar kanske en helig ande till dig och jag vet att det här är jobbigt. Det kan vara jobbigt att höra det här. Men vad gör vi då? Vad gör vi om jag är här? Jag vet inte, vi kanske alla är här. Vad gör vi då? Ja, för det första, har man inte tagit emot Jesus, nu vet inte jag. Om alla har tagit emot Jesus som sin frälsare. Har man inte gjort det, då vill jag upprepa Petrus uppmaning. Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Det är ett löfte. För oss andra då, som jag sa förut, det handlar om en livsinställning. Att besluta sig dagligen att vandra i lydnad till Gud och överlåta oss helt till hans ledning. Och det här att överlåta sig helt till hans ledning, när man börjar leva efter den heliga andens ledning, då blir det att man får tankar. Gud talar till tankar, till saker man har i vardagen. Och det är lätt att avfärda det som jag gjorde när jag diskade. Sen förstod jag var det där kom ifrån. Men det är lätt att tänka, nej men det där var nog bara jag, det där var någon konstig tanke. Kanske ska låta oss mer gå på det. Och sen behöver vi också be ständigt om att bli uppfylld av den helige ande. Och jag vill läsa ett löfte som vi har där från Gud. Lukas 11. Mm. Lukas 11:11 och några verser. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Så vi har ett löfte. Ber vi honom om den helige ande, då ska han ge oss det. Och jag kan säga att om du väljer att leva efter den helige ande, att låta dig bli dagligen uppfylld, så kan jag nästan lova att det inte kommer att bli en dans på rosor. Det kommer inte att bli lätt. För det finns, det här brukar man inte nämna, men det finns en fiende som inte vill ha andefyllda kristna. Det är det värsta han vet. Och då kommer han att förhindra det. Försöka förhindra det. Men där måste vi hålla fast vid Guds ord. Och Gud kommer att fylla med en helig ande när vi ber honom om det. Så jag tänker, jag ska be nu. Och känner du att Gud, den helige ande, har talat till dig, så vet du också vad du ska be om. Och jag kommer inte att be dig komma fram och ta, liksom, visa att du tar ställning eller så. Det behöver du inte göra. Du får göra om du vill. Vill du ha förbön, så kan vi säkert hjälpa dig att be. Men det är oerhört spännande att leva ett andefyllt liv. Jag kan bara säga det. Och bara vetskapen att Gud, den allsmäktige, bor i mig. Han är nära mig ständigt. Fast det kan vara mörkt och jobbigt. Det räcker. Jag säger att det räcker. Det är så mycket mer än att det räcker. Så vi ber tillsammans, och du kanske behöver be till Gud det du behöver be om. Men det finns utrymme här nu. Jag tänker att vi ger den helige ande lite utrymme. Ja, Gud, jag tackar dig för ditt ord. Tack för att du är stor och allsmäktig, och du står överallt. Tack för att den här gåvan av den helige ande som du har sänt till oss. Tack för att vi kan bära din helighet som små tabernakel, gående tabernakel här på jorden. Så kan vi bära din helighet, och vi kan lysa ditt ljus här i den här mörka världen. Tack för att du vill fylla oss med helig olja. Och jag ber nu, Gud, att du kommer och sänder din heliga olja. Och jag vill proklamera här idag att vi är öppna för dig. Jag är öppen för dig. Jag vill vara den här öppna oljelampan där du kan hälla fritt och pricka rätt. Jag vill inte ge dig några begränsningar, Gud. Jag vill inte kontrollera dig som är okontrollerbar. Jag vill ge dig all kontroll. För jag vet att du är mycket bättre på att leda mitt liv än vad jag är. Åh Gud, jag ber att du ska komma här just nu och tala till oss. Tala till oss klart och tydligt. Och jag vill lägga fram det här året inför dig. Jag tackar dig för att vi får börja det här året på det här sättet. Och jag ber att du ska hjälpa oss och påminna oss att ständigt be om att bli uppfyllda av den helige ande. Och att du kommer att svara då. Påminn oss om det, för det är lätt att glömma. Det är lätt att hamna i vardagen och i mörkret. Jag ber att du påminner oss. Och hjälp oss idag och den här kommande veckan. Tack för att du är god. Du är vår Herre, och vi bekänner dig som vår Herre. I Jesu namn. Amen.
Ska vi avsluta med det lilla ljus jag har då? Det får bli lite improviserat där. Se, jag har den här.
Innan du tar den, Bänke.
Vad sa du?
Innan du tar den så ska vi bara be tillsammans. Och jag påminner precis som Tim har sagt och Bänke att platsen finns här. Jag har också ett bönämne. Hon har besvärligt med sin mun och ansikte. Och jag har lovat att vi ska ta med det tillsammans. Och du kanske också har bönämnen. Ta med dig ditt hjärta också. Eller kom fram och be någon hjälpa dig. Be för ditt bönämne. Jag ska bara säga innan vi slutar. Nästa söndag är det ingen gudstjänst här. Utan vi är tillsammans i Fristaden. För sen börjar vår bönevecka tillsammans. Och det gör ingenting att man börjar den en vecka för tidigt. Men gemensamma samlingar och resten av programmet så finns det i bladet. Så titta efter det. Och annars tackar jag för ni som har medverkat. Men ta med det här till Tim och predika dem. Och sen är det fika sen när vi känner för det.
Det lilla ljus jag har, det får bli lite improviserat som det brukar bli när jag spelar. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Lysa klart, 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 lysa klart. Jag sätter ej under skeppan, nej, det ska få lysa klart. Sätter ej under skeppan, nej, det ska få lysa klart. Jag sätter ej under skeppan, nej, det ska få lysa klart. Lysa klart, 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 lysa klart. Jag frässar en vill det blåsa ut, det ska få lysa klart. Frässar en vill det blåsa ut, det ska få lysa klart. Frässar en vill det blåsa ut, det ska få lysa klart. Lysa klart, 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 lysa klart. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little man mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, line shine, little shine. Vi avslutar med. För det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Yeah, yeah. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Lysa klart, 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 klart. Eller hur? Lysa klart, klart, klart. Lysa klart,